Vi är alltså inne i en gudstjänstserie om relationer. Och den där söndagen har det alltså kommit att handla om föräldraskap. Precis som Ingmar sa. Och jag ska säga som förra söndagen när jag talade om äktenskap. Att jag ska försöka säga någonting till alla idag. Ofta när man pratar föräldraskap så tänker man att det ska handla om småbarnsföräldrar. Jag vill inte bara rikta mig till småbarnsföräldrar idag. Utan jag vill säga någonting till dig som är, till er som är föräldrar. Till också er som vill bli det. Men även er som är barn eller kanske varit barn. För jag tror att det jag vill säga idag faktiskt är någonting som alla kan ta med sig. Och trots att det var ungefär 3500 år sedan som de var igång i sin föräldragärning, så har det föräldrapar som Ingmar läste om förut, Mose föräldrar, mycket att säga in i vår tid om föräldraskap. De levde i vad man nog kan säga en svår och märklig tid. Helt olik den tiden vi lever i, men det kanske ändå fanns och finns en del gemensamma nämnare. Och jag tror att de här unga föräldrarna hade framförallt en stor fråga. Och den frågan var: kan man sätta barn till världen i en ond tid? Alltså för Egypten, det land som den här familjen levde i då, så hade så farao, han som satt på makten, bestämt att alla nyfödda pojkar skulle dödas. Kan man sätta barn till världen i en ond tid? Och ibland så tror jag att man kan läsa på ett samhälles tillstånd genom att se på hur barnen mår. Samhällen som är brutala mot barn, som marginaliserar barn, som skapar lidande för barn. Jag tror man kan säga att det är samhällen som i grunden är främmande för Gud. Och det här var ett sånt samhälle. Pojkar skulle dö. Flickor föddes till slaveri. Alltså, kan man sätta barn till världen en sån här tid? Det måste vara ganska många pars funderingar då. Vi lever ju inte under de här omständigheterna, men ändå så hör man ju föräldrar som känner vanmakten över att tiden inte räcker till. Mose föräldrar, de var slavar. Alltså, de ägde alltså inte rätten till sitt eget liv. De hade egentligen ingen fritid att prata om. Det fanns inga resurser som var deras. Alltså, precis det hör man ju föräldrar säga idag. Om att pengarna räcker inte. Det finns ingen tid. Vi kan aldrig släppna av. Hur ska vi liksom ro i land vår familj? Hur ska vi klara våra barn? Vad händer när de blir sjuka? Alltså, så tror jag många tänker idag. Hur ska jag klara alla måsten? Och ska man jobba måste man jobba för två. Om man inte jobbar så löser man inte försörjningen. Fritiden komprimeras och det är så många saker som ska hända på så kort tid. Alltså, många föräldrar känner press också idag. Kan man sätta barn till världen i den här tiden där barn och unga psykiska ohälsa växer? Kan man axla ansvaret att bli föräldrar i den här tiden? Jag läste någon artikel på en tidningshemsida för någon vecka sedan om ett barn som var 6-7 år som var utbränd. Ni vet, orken var helt slut. Funkade varken att gå till skola eller vara med på fritidsaktiviteter. Alltså, på ett sätt så känns ju sådana berättelser lite motsägelsefulla. För jag vill tro och tänka att å ena sidan har svenska barn en god hälsa och mår ganska bra. Å andra sidan så finns det barn som har stresssymptom och andra problem som är värre än hos många vuxna. Alltså, det finns någonting i vårt samhälle som inte är särskilt barnvänligt längre. Det får man nog konstatera. Och när man möter den här familjen som lever i omständigheter som är långt utöver vår vardag, alltså de får dödshot, de lever i slaveri och annat, så måste man nog konstatera att det här är en märklig familj. För mitt i den situationen som de finns i, så lyckas de här tre föräldrarna fostra tre barn som vi känner namnet på än idag. Mose, hans syster Miriam och så en bror till, Aaron. Och alla de här tre tog stora ledarroller, blev framträdande personer i en mycket, mycket svår tid. Och jag tänker att den här familjen faktiskt vittnar om att det går att vara förälder även i mycket svåra tider. Man kan läsa om samma föräldrar i Hebreerbrevet i Nya testamentet, kapitel 11, vers 23. Det står så här. I tro höll Mose föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Om man läser verserna innan och efter så nämns olika gammaltestamentliga personer som alla handlade och gjorde saker i tro, som det står här. Tro verkar liksom vara fundamentet i hela det här kapitlet och så även för Mose föräldrar. Alltså tron är ett nyckelord i den här familjen, tron vägleder och bär. Så kan man ju fundera, alltså vad är det för tro? Vilka konkreta uttryck får den? Jag vill säga något om den första spädbarnstiden, för den kommenteras ju här. Så här stod det. De såg att det var ett vackert barn. Alltså jag tänker, finns det någon förälder som inte ser det? Alltså alla föräldrar tycker ju att deras barn är de mest fantastiska och vackra som finns. Andras ungar är ju helt okej. Men de är ju ändå inte i närheten av ens egna barn. Alltså vi funkar ju så, och det kan man tycka vad man vill om. Och om man ser till den nyfödde Mose, så var säkert Mose inte ett barn som skilde sig jättemycket från andra barn som föräldrarna fick. Men vad jag tänker att detta handlar om, det är ju föräldrarnas ögon. Alltså de såg sitt barn med goda ögon. Och det sägs ju att den första tiden i ett barns liv, första året, är oerhört viktigt för ett barn för att det ska kunna förstå vilken värld har jag hamnat i. Alltså är det en god värld eller är det en ond värld? Finns det någon som ser mig med goda ögon? Eller är jag mest ett besvär som är i vägen? För några veckor sedan så hade vi Torgny Wirén här en onsdagkväll. Han är präst och författare. Och han talade just om föräldraskap. Och då skickade han med oss att en av de sakerna man minns mest av människor, det är atmosfären som finns runt om. Ni vet, man kan prata om gamla lärare eller ledare man kanske haft i kyrkan eller i idrotten. Så är det oftast inte främst vad de sa eller saker de lärde oss eller vad de bär för kläder som vi minns. Utan det är ofta atmosfären. Hur var det att vara runt de här? Och det här får jag en att tänka. Alltså vilka ögon ser jag på mina barn med? Vilken atmosfär sprider jag till barnen runt mig? Är det ögon och en atmosfär som säger att de behöver liksom snabba på att växa upp? Att de är i vägen, att de stökar ner? Att de mest är gapiga och skrikiga? Att de hindrar mig från att göra mitt? Mose föräldrar såg att det var ett vackert barn. Jag tänker, de ögonen ska man vara rädd om. Den atmosfären Mose föräldrar skickade in i sin sons liv ska man vara rädd om. Alltså de ögonen är viktiga för alla föräldrar och alla människor som finns runt barn och vill dem väl. Och jag tänker, det är också de ögonen som egentligen ger barnet dess rätta värde. Du är så vacker. Du är en gåva från Gud. Alltså det betyder inte att man inte får säga till eller bli arg eller tillrättavisa. Eller att man alltid ser det enbart vackra i barnen. Men man ska nog även fundera över det där. Alltså vad säger dina ögon till dina barn eller barnen i din närhet? Som sagt, det verkar som att tron gav de här föräldrarna ett perspektiv på livet de levde i. Alla omständigheter, alla sammanhang som de fanns i. Det står att i tro så gömde de sitt barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Alltså tron verkar vara en motpol till rädslan. Rädsla var liksom alternativet. Egentligen kanske det naturliga i den situationen de fanns i. Alltså de hade alla anledningar att vara rädda. Alltså tänk om vår statsmakt hade bestämt att alla barn under en viss ålder skulle dö. Vi skulle ju vara livrädda. Men trots vad då Mose föräldrar är med om så står det att i tro så lät de sig inte skrämmas. Just nu så är det säsong för hummerfiske. Någonting som jag och min familj hållit på en del med genom åren. Och när man fiskar hummer så brukar man också få en del krabbor på köpet. Inte minst sådana krabbor som man äter. Och jag vet många som är rädda för krabbor. Man vill inte hålla dem i handen och det är väl kanske inte så konstigt när man kan se de stora klorna eller de här spindelliknande kropparna och allmänt lömska uppsynerna. Och de kan ju också vara rätt så snabba. Och när man fiskar hummer och skulle plocka ur de här krabborna så fick man liksom vara på sin vakt för att inte de skulle få tag om ens finger och nypa till rejält. Men under säsongen för hummerfiske så är det inte en självklarhet att man tar hem alla krabbor som man får. För en del har egentligen ingen mat i sig. För när krabbor växer till sig så ömsar de skal och deras nya skal växer ut. Och då är liksom skalet mycket större än innanmätet för att de helt enkelt ska kunna växa inombords. Och de krabborna då som nyss har ömsat skal har alltså inte så mycket mat i sig som de ser ut att ha. Och när man tog upp de här krabborna så kunde man trycka lite på skalet med tummen. Och om man märkte då att skalet var på väg att ge vika så kunde man liksom slänga tillbaka dem i vattnet. För då fanns det liksom ingen mat, ingen substans i krabban. Det var inget att ta hem, de kallade för glaskrabbor. Trots att det egentligen till stora delen, alltså i första läget, såg ut att vara en riktigt stor fångst. Till och med skräckinjagande liksom med sina rena och stora skal. Men de krabbor som var värda att spara, det var ju de som nyss inte hade ömsat skal. Innanmätet var liksom fullt i skalet hela vägen ut. Man hade ofta lite skavanker på skalet eller kanske någon havstulpan hade börjat växa på dem. Och om man höll en krabba i handen som nyss hade ömsat skal och en som hade gjort det för länge sedan så märkte man snabbt skillnaden på vilken som var liksom värd att ta hem och inte. Jag vet inte vilka faraoner eller andra makter som du fruktar i ditt liv, i ditt föräldraskap eller i vilket område du nu tänker på. Det finns många namn, de ser olika ut, de kan verka skräckinjagande, de kan vara mäktiga, de kan göra oss rädda. På grund av tron på Gud så lät inte Mose föräldrar skrämmas av vad farao bestämde och hotade med. För så här är det. Tron på Gud förändrar perspektiv. Genom tron på Gud så inser man att det finns en hel del saker som inte har substans eller innehåll. Hur mäktiga, hur skräckinjagande de först kan verka vara. Det kan också i andra sidan finnas annat som kan se slitet ut. Inte alls lika kraftfullt, men som i tidens längd är värt att ta med hem. Som ger mat, som ger någonting att leva på. Tron gör att vi kan se annorlunda på saker och ting. Tron tar liksom rädslan ur kroppen. Så var det för Mose föräldrar. De lät sig inte skrämmas av det som först var skrämmande, men som egentligen inte hade något innehåll. Alltså farao. Det finns mycket som kan skrämmas i tanken att bli förälder. Att vara förälder. Eller ha någon form av ansvar för barn och ungdomar. Inte minst i en tid som vi lever i. Håll då fast vid att Gud är god. Håll fast vid att Gud har makt. Att han vill ge dig någonting att leva på. Att han vill ge dig kraft och styrka och välsignelse på ett sätt som inget annat eller ingen annan kan ge. Något annat jag tänker att man ser i den här berättelsen, det är ju att Mose föräldrar fostrar sin son till ett överlämnande. Alltså det är väl knappast det de förväntar när de sjösätter korgen med Mose i. Men föräldrarna får ju tillbaka Mose. Tack vare slughet och syskonkärlek och en listig kvinna så blir det ju faktiskt så. Och vad de tänkte där, det går ju inte riktigt att säga någonting om. Men helt säkert insåg de när de fick tillbaka honom efter åkturen i vassen att vi har honom bara på låns. Alltså han är egentligen inte vår, vi liksom lånar vårt barn. Det måste ju varit känslan de hade. Och jag själv som finns mitt i småbarnsåldern och ibland kanske kan pusta lite över det, får ofta höra från goda föräldrar som har kommit lite längre att barn, det är någonting man har på låns. Det är någonting man ska ta vara på den tid som man är nu. Det är inte alltid enkelt att känna så där och då. Men jag förstår ändå, barn är någonting man för en tid lånar. Som jag får förmånen att fostra och följa på vägen. Men en dag ska jag faktiskt lämna dem ifrån mig. Därför fostrar jag dem också till ett överlämnande. Curlingföräldrar, jag tänker att alla vet vad det är. Det var ju ett uttryck som kanske användes mer för några år sedan. Ni vet, en curlingförälder är ju den som liksom sopar banan för sina barn. Bort med allting som kan ligga i vägen. Allt det ska vara så rent och riskfritt som möjligt för ens barn. Alltså en curlingförälder svarar upp mot allt, ställer upp på alla behov. Och jag tror att ganska många av oss går kanske i alla fall till viss del in under det. Och jag har sett studier som säger att curlade barn får det tuffare senare i livet. Det finns även studier som säger tvärtom om att curlade barn klarar sig bättre längre fram. Men det finns ett annat uttryck som heter good enough mothering. Good enough mothering. Det handlar om att det finns någonting som är tillräckligt bra föräldraskap. Och då i den här studien, eller det här uttrycket, så säger man att om man som förälder lyckas svara upp ungefär 80% av ens barns behov men misslyckas med 20%, så är det good enough. Alltså tillräckligt bra. Studien säger också att den som svarar upp på 100% av ens barns behov faktiskt i längden inte är någon bra förälder. Alltså det är viktigt att man som förälder vet att jag kan inte svara upp till allt som ens barn ska ha. För en dag ska barnet själv ta ansvar för sitt liv och då är det en viktig erfarenhet. Och jag tänker spontant, det här är ju en stor tröst. Alltså man måste inte lyfta upp den ene som står och skriker vid ens ben för att den andra har slagit när man steker pannkakor åt båda. Men ändå så känner man, men jag borde. Men samtidigt så borde jag kanske inte alltid. Alltså det finns någonting som är good enough. 80-20. Kanske till och med 70-30. Alltså varför är detta bra? Jo, för allt gott fostrande leder till frihet, till överlämnande och självständighet. Och då måste det vara så att den förälder som inte lär sitt barn med någon form av motstånd och ibland genom saker som smärtar, att man inte får allting eller allting inte blir som man vill, den personen är inte heller en bra förälder. Good enough mothering. Kom ihåg det. Att fostra till ett överlämnande, då behöver man nog tänka att barn, de är gåvor som egentligen inte mina, de är på låns. Och det finns många som gör anspråk på mina barn och till slut så måste man släppa taget. Det visste Mose föräldrar. Sen så kommer väl den här stora krisen då, när det är dags att lämna ifrån sig pojken. Det står ju inte exakt beskrivet detta. Men det borde väl varit så att familjen går tillsammans från slavlängorna eller tältet eller vad det nu var de bodde upp till faraos slott eller borg eller vad det nu var. Och det huset de gick till representerar ju allting som de avskydde. Det var ockupationsmakten. Där var det korrumperat. Där fanns avgudadyrkan, omoral, omständigheter som måste varit långt ifrån det som man ville att ens barn skulle hamna i. Det gör de en dag. De tar sin son och går med honom till slottet och så släpper de taget om hans hand och lämnar honom där. Men det märkliga är att längre fram i berättelsen så får han tillbaka Mose en gång till. Men då kommer han inte riktigt i rollen som son, utan i en annan roll. Och vet ni vad det är de får tillbaka? De får tillbaka en ledare. Alltså Mose blir ju Israels folks stora ledare när de lämnar Egypten och drar hemåt mot sitt land. Alltså jag förstår att släppa taget inte är lätt. Inte minst när man har rustat, man har älskat, man har format och fostrat. Och så ser man ändå sina barn ta vägen på ställen där kanske helt andra värderingar gäller än de man själv vill se. Eller där andra förutsättningar råder än vad jag egentligen önskar att ens barn ska hamna i. Men trots det verkar man inte komma ifrån det där. Man behöver släppa taget och tro på Gud. Alltså när man inte själv längre kan forma sina barn, när jag inte längre fostrar dem själv, måtte de vara i Guds händer. Låt de avtryck jag försökt lämna sitta i. Och precis så står det om Mose lite längre fram, att på grund av sin tro ville han inte kallas son till faraos dotter. För hans identitet fanns egentligen någon annanstans. Alltså den tro som hans föräldrar en gång gav uttryck för, den bär han själv vidare in i den här främmande miljön. Man lämnar ifrån sig ett barn och får tillbaka en ledare. För jag tänker, det är ju föräldrars roll att någon gång stå där och se sitt barn gå till skolan för första gången själv. Eller när det är dags för student och ens barn försvinner iväg på något lastbilsflak fyllt av gapande klasskompisar. Man tänker, han som nyss var så liten. Då måste man ändå tänka, vad ger de sig in på? Eller när hon får för sig att backpacka i Asien och bara Gud vet vad som de ska få vara med om där. Eller de säger, jag ska åka till Los Angeles och hitta ett jobb på ett café, spendera tid på att surfa. Då tänker jag, då måste man väl känna, är de inte kloka? Jag tror och hoppas att oavsett om det är våra egna barn eller andra som vi känner ett ansvar för och som vi är med och fostrar, det är att den dagen det är dags så kan också vi släppa taget. Och så får vi be till Gud att den tro vi eventuellt själva har varit och burit på, att de värden vi försökt forma nu ska gro och växa i egen kraft hos ens barn. Jag tänker, det är svårt, men det är också nödvändigt. Och då borde kanske vara så att bara den som har släppt taget kan få tillbaka sitt barn som en som leder och bär. Den som aldrig släpper taget kommer alltid däremot att ha en som stretar. Bara den som släpper taget kan få tillbaka en ledare. Och därför tänker jag så här, föräldrar och syskon och mor och farföräldrar, släpp taget. Gör det. För barnens skull och för din egen skull. Och det här verkar aldrig ta slut, oavsett hur gamla ens barn blir. För som föräldrar eller äldre än barnen har man i princip alltid varit i olika livsstadier och situationer före sitt barn hamnat där. Och därför, släpp taget. Nu är den här predikan slut. Nu vill jag be en bön och sen ska vi få lyssna på en sång. Och sen ska vi göra det absolut viktigaste vi kan göra. Vi ska be till Gud. För oss, för våra barn eller för barn som finns runt omkring oss. För föräldrar, om det är oss själva eller andra vi tänker på. För dig som finns nära barn som sätter avtryck i barn. Vi ber en bön och så får vi lyssna på en sång. Jesus Kristus, vi behöver dig i våra liv. Vi tror att följa dig innebär att vi faktiskt blir bättre på livet. Att livet på något sätt blir mer helt och så som du har tänkt att det ska vara. Nu ber jag, helige Gud, om att vi ska få veta att vi kan få släppa taget om de som vi älskar. Herre, jag tror vi är många som behöver mod att göra det. Kunna se när det är dags för det, i vilka olika perioder, på vilket sätt. Du vet om det är våra egna barn eller andra barn vi tänker på. Hjälp oss släppa taget, Herre. Vi ber Gud, låt oss få se ledare komma tillbaka för oss och för den här världen. Och så ber jag Gud för föräldrar. De som känner ansvar för barn. Herre, ge oss vishet, klokhet. Att vi kan få veta hur vi ska agera, fundera, vilka beslut som ska tas. Helige Gud, vi behöver din ledning i detta. Så kom över oss. I Jesu namn. Amen.